Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fråga Anders och Måns.
Varmt ska ni vara och hjärtinnerligt välkomna till podden Fråga Anders och Måns, som ska svara på lyssnarfrågor. Hur är det med dig, Måns?
Tack, det är toppen.
Fråga mig, hur är det med mig?
Hur är det med mig?
Tack, det är toppen. Har det hänt något?
Ja, men jag har ju beklagat mig över min Discover Weekly.
Ja, på Spotify alltså. Ja, ja. Tipsen du får med musik som Spotify tror du gillar.
Ja, när jag har letat efter knasiga låtar att göra jinglar av till den här podden, så har jag letat i Spotifys utmarker. Hört på låtar med noll lyssningar.
Nej, det finns väl inte.
Jo, men nu har de ju en lyssning.
Ja.
Och för varje rolig låt jag gjort jingle av har jag lyssnat på kanske 30 fruktansvärda låtar. Och nu tror Spotify då att jag gillar de här låtarna på riktigt. Deras algoritmer fattar inte när man lyssnar på något ironiskt.
Nej, det är en brist algoritmen har.
Så länge nu så har den här spellistan som de föreslår för mig, Discover Weekly då, endast bestått av dansbandsmusik från 80-90-talet och en hel del dansk musik.
De, vad heter de där roliga danska bandet?
Chubidua.
Chubidua, ja. Tå. Mänska på en strand.
Ja, men det är störigt att det är så mycket dansk musik i min Discover Weekly. Men det är också lite roligt. Jag har lyssnat och insett att det faktiskt finns dansk musik som inte är helt värdelös.
Nah.
Kim Larsen, TV2, Gnags, Chubidoo.
Gasolin.
Och ett band som låter lite som Steely Dan.
Mm.
Rygstedt och Kreutzfeldt. Så bra!
Ja, det är väl dansk sån här jaktrock.
Jag snöade in på det här bandet och lyssnade bara på dem i några dagar.
Mm-hmm.
Vilket ledde till att Spotify nu tror att jag bara gillar dansk musik från 80-talet.
Jaha. Vet Spotify om vart du bor?
Det gör de säkert alltså.
Ja, kan jag bidra till din danska Spotify-vurm?
Att jag bor nära.
Ja,
Danmark,
ja.
Men bara för att jag gillar ett dansband så är ju inte all dansk musik bra.
Och du gillar Michael Lönster och...
Nej, jag gör inte det.
Du gillar
faktiskt
Michael Lönster. I'm not an actor,
I'm not a star. Tvärtom så är det faktiskt en av mina hatlåtar.
Ja.
Häromdagen körde jag bil och zappade på min radio. Ja. Lyssnade på några danska kanaler.
Aha.
Och råkade hitta Danmarks svar på Fråga Anders och Måns.
Va?
Programmet Missionen på danska Radio 4. Programledaren Tony Scott intervjuar Karen Poulsen som är ornitolog, fast med svampar. Hon samlar på
hon kan ju inte vara ornitolog och samla på svampar. Då
hon samlar på hur många svampar hon har sett.
Ja, men då är hon ju mykolog.
Ja. Hittills är hon uppe i nästan 1000 olika svamparter.
Jaha.
Och när vi kommer in i programmet så är hon ute i skogen och letar svamp. Alltså olika sorters svamp, inte ätsvamp då. Och Tony frågar henne om hon har någon favoritsvamp.
Det är den frågan ställer vi ju alltid när vi har ett ämne.
Och av de 1000 du har funnit olika svampe in så vidare, Karen, har du en ynglings?
Ja, det har jag. Jag har ett par stycken.
Okay.
Spanskgrön bredblad. Det är nog en av mina ynglinge. Det är en lamellsvamp som i och för sig är ganska almindelig, men den är vanvittigt smuk.
Hvad siger
den,
du, den
hedder? Den er helt mørk turkis med nogle fnug på, og det ligner næsten en brønje på en lille kriger. Den er virkelig smuk.
Redbladet, det skal jeg da lige have undersøgt. Mens vi har talt, har du fundet noget der?
Lige nu her, Mm. Altså, jeg, lige her for et øjeblik siden, der fandt jeg en stor brunporsvamp. En kolossal stor svamp, den er. Ja, hvor stor er den? Den er vel nok en 30-40 cm i diameter. Meget stor svamp. Meget flot.
Fantastiskt! Mm. Jag hade velat spela hela det här specialavsnittet av, om svamp. Mm. Men det är 2 timmar långt. Mm. Och då hade det här avsnittet av Fråga Anders och Måns skilt sig för mycket från hur våra avsnitt brukar låta.
Ja, det får man ju säga. Ja.
Så därför nöjer vi oss så här. Men det är tips alltså. Missionen, danska Radio 4, Danmarks svar på Fråga Anders och Måns.
Ja, just det.
Anka, vad har hänt dig sen sist?
Jag har varit i Göteborg och uppträtt på humorklubb. Det var väldigt roligt.
Ja, västkustens pärla.
Ja, men Göteborg, det tjatas ju en jävla massa om att de är så trevliga i Göteborg.
Ja, det är de.
Ja.
Charmiga.
Grejen är att de är så trevliga.
Ja.
När jag kom till det här hotellet, checkade in, då sa den här människan bakom disken, välkommen tillbaka. Jag hade aldrig bott där.
Men det var ju inte trevligt, det var ju inte trevligt då. Ju.
Jättetrevligt. Jag var välkommen tillbaka.
Vilken låg tröskel du har för att någon ska vara trevligt.
Jag har inte låg tröskel när det kommer till att välja frågor ur vår mejlkorg. Vi ska börja svara på några av dem som har kommit, och det gör vi nu. Måns, för några avsnitt sen så pratade du om tänder, och då sa du det som alla säger när de pratar om tänder, nämligen att tänder är gjorda av emalj som är...
det hårdaste materialet vi har i kroppen. Alltså tänderna är gjorda av massa annat också, ja, sa jag, men längst ut sitter emalj.
Ja, det har inte gjorts en enda artikel, ett enda inslag om tänder där faktat inte finns med.
Okej. Okay.
Nej. Nu ska vi vända på steken. Hej Anders och Måns, jag och min 5-åriga dotter sitter och pratar om tänder som det hårdaste materialet i kroppen. Men vi vet ju inte vilket som är det mjukaste. Är det den gosiga hjärnan, eller vad kan det vara? Och vilket är det mjukaste materialet i världen? Tack för all visdom och ert goda humör. Jaha, 2 frågor här Måns, alltså lika många som månaderna maj och oktober. Vad är kroppens mjukaste material och vad är världens mjukaste material? Om vi börjar med kroppen Måns, vad tror du är kroppens mjukaste del?
Alltså om man petar med fingret i ögat, ögonvita, det är nog ett mjukt material tror jag, ganska.
Ja, här kommer felljudet. Rätt svar Måns. Mukus.
Svamp.
Nej, mukus. Det är ju ett
alltså rätt... slem.
Ja,
slemmet.
Ja, det är inte rätt passande namn på kroppens mjukaste del. Mukus.
Som i mjukus.
Ja, det är som om den som är checkast i Sverige skulle heta checkus. Nu heter hon ju Lotta Engberg. Jag gillar Lotta Engberg. Jag har träffat henne en gång i Växjö.
Okej.
Hon pratade värmländska, hade keps och den största snus jag någonsin sett i en människas mun.
Ja, men så är det ju med gamla dansbandssångerskor.
Ja.
Att de är ju ofta härliga.
Ja.
De har varit med, de har sett grejer.
Ja. Ja,
det är inget...
det är inget köfts.
Nej.
Men, vad är mukus?
Ja, men det är det här slemmet, alltså det är ju snor, är mukus, det är ju näsmukus, och sen så produceras det här slemmet i halsen.
Det är sekret som skyddar och gör våra slemhinnor elastiska. Det är kroppens mjukaste material.
Snor, med andra ord.
Bland annat.
Ja.
Men också det som finns på insidan eller utsidan av våra kön, på insidan av vår munhåla och i vår hals och så. Inte bara snor.
Slem.
Mukus.
Kroppsslem.
Jag läser forskning.se och en forskare uttalar sig här i det utmaningen med att forska på mukus. Han heter Javier, är att det förmodligen är det mjukaste material vi har i kroppen. Därför är det svårt i labbmiljö att veta när man har nått dess yta eller när man har tagit sig igenom det.
Okej, okay, om man lägger snor på lite sånt här glas och för in det under ett mikroskop, så vill man ju ofta lägga ett glas ovanpå också.
Mm.
Och då trycker man till det lite grann bara.
Ja.
Men frågan är när man tryckt åt för mycket, så att det nu bara är 2 glasskivor som ligger på varandra och allt snor är liksom uttryckt.
Mukus. Fråga 2 var, vilket är världens mjukaste material? Vad tror du här Måns?
Sammet.
Ja, jag hittar många tillverkare av just tyg som hävdar att just deras produkt är det mjukaste materialet i världen.
Man borde göra sammetsbyxor fast med sammetet inåt.
Men nu är det ju inte lenhet vi vi pratar om, utan mjukhet.
Ja, hur definieras det då?
Ja, tidningen Illustrerad Vetenskap hävdar att det är talk som är världens mjukaste material.
Mm-hmm.
Och varför, det kan jag inte berätta, för att den var bakom låst betalväg. Jag vill inte betala för den en gång till och glömma bort att säga upp prenumerationen.
Talk, det här vita pulvret man kan ha i stjärten om man är svettig i stjärten.
Ja.
Eller under armarna.
Ja, eller man kan ha på sin skivstång om man ska lyfta tunga vikter.
Eller i stjärten om man är svettig i stjärten.
Sen hittar jag vetenskapsbloggen Gizmode. Och där har fyra av varandra oberoende materialforskare fått spekulera kring vad som är världens mjukaste material. Och det här är smarta människor. Väldigt smarta människor. Och det är filosofiska resonemang. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt svårt att förstå riktigt vad de säger. Men jag ska försöka sammanfatta det jag har förstått. Charles Dong är docent i materialvetenskap och biomedicinsk teknik vid University Delaware. Det är en titel som förpliktigar. Han berättar att det som vi uppfattar som mjukt, det är beroende av två saker. Materialegenskaperna och formen på objektet som vi ska känna på. För, och sen är det, när du rör vid ett objekt, då händer det två saker. Låt säga att du ska peta på en mjuk boll eller så.
Då tar jag fram mitt pekfinger här.
Ja, just det.
Och så för jag det mot den mjuka bollen. Och så trycker jag in mitt finger i den mjuka bollen.
Ja, just det. Och först trycker du in, eller skjuter du in fingret i den här bollen. Men så trycker jag också bollen på ditt finger.
Ja, ja.
Mm, just det. Det är det första som händer. Sen är det också viktigt för hur du mjukt du ska uppfatta bollen som. Liksom hur stor yta av ditt finger som bollen trycker på.
Mm. Okay. Mm.
Så att om du åker långt in och du får stor kontaktyta på fingret, då uppfattar du bollen som mjuk.
Om jag kör in mitt finger i bollen här till andra leden,
ja,
så har fingret kommit väldigt långt in i bollen.
Ja, får mycket kontaktyta.
Och då tycker jag att det blir extra mjukt.
Men om bollen är lite fuktig då?
Ja.
Då tycker du plötsligt inte att den är lika mjuk.
Nej, då tycker jag att den är kladdig och äcklig.
Ja, svårt. Vad är mjukt egentligen? Är det inte mjukt om den är fuktig? Visst är det konstigt?
Ja, vatten är mjukt, eller?
Ja. Finns det något som är mjukare än vatten? Kanske.
Filmjölk.
Sen berättas det att vi som människor, vi är inte så bra på att uppfatta liksom skillnaden på mjukt och hårt. Diamant är ju extremt mycket hårdare än till exempel glas.
Mm, men när man håller på att peta, det är samma.
Du känner ingen skillnad.
Nej, jag känner inte att det är hårdare. Intressant.
En forskare har ett resonemang som handlar om planeter med extremt låg densitet och försöker koppla det här till mjukhet. Och jag förstår fan inte vad hon menar.
Nej, sällan jag petar på planeter överhuvudtaget.
Ja, exoplaneter med låg densitet. Jag förstår inte vad hon menar. Den sista forskaren är den enda som är lite mer konkret. Han är professor i maskinteknik vid Duke University. Han heter David Needham. Han skiter i det här med hur det känns och hur vi uppfattar saker. Han tänker så här, att mjukhet är en så låg grad av hårdhet som möjligt.
Det låter rimligt.
Ja. Och det minst hårda material som vi känner till, det är det membran som omsluter alla celler i världen. Det heter fosfolipidmembran. Det är det mjukaste materialet som finns som har en funktion. Det är två molekyler tjockt. Vilket innebär, lyssna noga nu, att det är lite mjukare än vätska men lite hårdare än gas.
Mm-hmm.
Och då har han ett bra exempel hur man kan få en uppfattning hur mjukt det här är.
Mm.
Världens mjukaste material med en funktion, fosfolipidmembranen runt cellerna. Tänk nu att du har ett finger igen, Måns.
Mm.
Du stoppar ner det i ett fingervarmt glas med vatten.
Mm.
Mm. Och så drar du, så känner du där.
Just det.
Hur känns det?
Kör runt.
Ja, just det.
Rör lite i vattnet med fingret där.
Så tänker
visst motstånd, men det är mjukt.
Ja, det är mjukt. Och nu tar du upp ditt finger i luften.
Ja.
Och så för du det framåt i luften så här.
Men där, nu kör jag fort med mitt finger. Ja. Se om man kan höra. Jag gör det framför mikrofonen. Jag kör mitt finger väldigt, väldigt fort.
Någonstans däremellan har du världens mjukaste material.
Ja, det är ju inte hårt.
Det är mellan glaset och luften.
däremellan har du världens mjukaste material med funktion fosfolipidmembranen.
Men det här alltså, att ta sitt finger, hålla upp sitt finger och så köra det genom luften ganska fort.
Ja.
Det är ju ett visst motstånd.
Ja,
alltså.
Men det är inget material. Ja.
Är inte gas
men det är fria
material?
Det är fria molekyler. Vatten är ett material. Gas är inget material.
Adi.
Däremellan.
Adi.
Däremellan har du fosfolipidmembranen.
Okay.
Ja, världens mjukaste material med en funktion.
Mm.
Bra förklaring, va?
Ja. Yeah.
Vi går vidare.
Emma har skickat en fråga till oss. På vilken adress han kan?
Fraga. Snabbela. Andersochmans.se.
Hej. Min dotter frågade mig häromdagen. Om grannens höna lägger ägg på vår tomt, är det vårt ägg då? Brevskrivaren fortsätter. Jag hade inget bra svar, men jag sa att ja, det är det nog.
Jag här tror jag att det finns en gammal lag. Alltså, min pappa visade mig någon gång under uppväxten av gamla lagar. Vad det som gäller för bin som har landat på en annans tomt och oxar som smiter från en hage och sånt. Sån där gammal lag tror jag det finns.
Mm. Ja, men du är på rätt spår, Ankan. Brevskrivaren Emma fortsatte. Då frågade min dotter, så om grannens katt får ungar på vår tomt, då är det också våra kattungar. Och det känns ju inte rimligt, skriver Emma. Kan ni reda ut vad som gäller? Allt gott. Emma, tusen tack för den här frågan. Emma tyckte alltså det var rimligt att ägget tillhör henne om någon annans höna lägger det på hennes tomt, men inte att kattungarna tillhör henne om någon katt kommer och föder en kull på hennes mark.
Nej, men jag tror att mitt resonemang går så här.
Mm.
Kattungarna är inte mat.
Kan vara.
Ja,
men
generellt i Sverige äter vi inte mycket kattungar.
Nej.
Och då tror jag så här att...
Det är någon slags matlag, tror du? Har du varit med i ett matlag?
Ja, nej, det har jag nog aldrig varit faktiskt.
Det här är kanske inte superviktiga saker nu för tiden.
Nej, men.
Något ägg hit och dit.
Men... Det är jätteviktigt. Det är jätteofta katter lägger liksom kattungar i andras lador håller på.
Just det. Men en gång i tiden, när man levde av sina djur, då var det just superviktigt, såna här grejer. Och jag tar fram boken Sveriges rikes lag. Här har jag den. Ni får lita på mig att det är Sveriges rikes lag och inte Jonathan Littells bok De välvilliga. Här är den då, Sveriges rikes lag.
Ja.
Nu bläddrar jag upp de äldsta svenska lagar som fortfarande gäller.
De finns väl inte i den där Jonathan Swifts bok?
Sveriges rikes lag, här bläddrar jag.
Och varför måste du läsa från ditt manus då?
På 1600-talet gällde fortfarande medeltidslagar i Sverige. Men i slutet av århundradet beslöts att man skulle se över och uppdatera alla lagar. Detta arbete var klart år 1734 och den nya lagen fick namnet 1734 års lag.
Det är som att man skulle skriva en kokbok och så får den kokboken heta Kokbok.
Och det här är faktiskt den senaste fullständiga lagrevisionen som har gjorts i Sverige.
1734.
Efter det här har man bara lappat och lagat. Mm. Så man kan säga att 1734 års lag fortfarande är grunden för den nu gällande lagstiftningen i Sverige. Och några av lagarna är till och med oförändrade.
Ja, men det var ju de här grejerna min pappa pratade med mig om.
Så här står det på Wikipedia. Nu gällande lag i Sverige utgörs således av 1734 års lag med ändringar till dags dato. De flesta specifika bestämmelser i 1734 års lag har ersatts genom senare lagstiftning, men delar av de ursprungliga handels- och byggningabalkarna är fortfarande gällande rätt i Sverige. Fattar du?
Ja, det är en jättegammal lagbok man har ändrat och vissa gamla grejer är som det var på 1700-talet.
Ja, och det är just byggningabalken som jag bläddrar upp i vår nuvarande lagbok här. Den berör lantbruksförhållande. Jag läser kapitel 8, paragraf 1.
Måsnesson, du behöver inte hålla upp lagboken. Det gör det bara besvärligare för dig. Det är ju inte ens lagboken.
Skär eller slå någon in på grannes åker eller ängsteg. gällde åter säd mot säd och hö mot hö. Böte och för åverkan och varje teg $1. Kan du sammanfatta, Ankan?
Ja, om jag tar en skeppa hö på din teg så blir du, då blir jag skyldig dig en skeppa hö.
Just det.
Var den än kommer ifrån. Och om jag har gjort åverkan så får jag också böta en liten peng.
Ja, precis. Antingen ska du ge tillbaks lika mycket hö eller säd, eller så ska du då böta $1 per teg som du sabbat. Och om jag har förstått det rätt då så gäller fortfarande denna lagtext. Men att $1 omvandlas till svenska kronor och räknas upp med inflationen.
Ja, då till exempel om jag cyklar BMX på en bondesåker. Kanske är den här grejen som kommer upp.
Och du förstör och då ska du böta.
Eller ge bonden motsvarande mängd. Jag säger vete eller vad jag nu har cyklat sönder.
Just det.
Nu gissar jag.
Kapitel 12 har rubriken Hyrusvin må i Ollonskog släppas.
Ja, det är den klassiken. Det var den pappa pratade om. Svin och Ollonskog, det var den.
Och Anders, tror du att man med flit får släppa in sina grisar i någon annans Ollonskog?
Det får man absolut inte, såklart.
Nej, helt rätt. Då har skogsägaren
men tänk själv om du har en Ollonskog och jag har en jättefin Ollonskog och så släpper du in dina grisar där.
Hur skulle det se ut om alla släppte in sina svin
i min Ollonskog?
Då skulle de böka upp dina ollon, äta upp dina ollon.
Ja, och vad ska mina grisar äta då?
Exakt! Då har du rätt.
Så kan vi inte ha det.
Först måste du varna och säga till, ta bort dina svin. Om de inte lyder så får du då lov att döda de här svinen. Men hur är det då med det som brevskrivaren Emma frågar om? Om en höna lägger ägg eller en katt föder kattunga på annans mark, vem har rätt till äggen och kullen? Och just det här hittade jag faktiskt inte i byggningarbalken. Så i förmiddags så tänkte jag så här. Nu har jag läst igenom hela internet, inte hittat svar på detta. Jag ringer till en professor i juridik.
Ja.
Jag googlade upp en lång lista, ringde första bästa.
Ja.
Och då svarade hon så här.
Jag är professor i internationell rätt och jag ska precis in på ett möte här i EU-parlamentet.
Ja, men det här går fort. Om en granne äger en höna och den flyger in på din mark och lägger...
Jag hinner inte, tyvärr.
Jag ringer nästa på listan.
Vad är det med folk?
Jag sitter på chipboll och äter ostron. Och det här är en civilrättsfråga.
Jag ringde 15 professorer. Det är sant. Till slut känner jag mig nästan lite dum. 15 professorer. Och till slut fick jag tag på en professor i civilrätt. Och då visade det sig att den här frågan som känns grundläggande, vems ägg är det? Inte var helt självklar.
Det är så mycket som inte är självklart. Ja. Alltså det tycker jag man, det är ju ett bra argument för det här som jag tycker att folk som är tvärsäkra, då ska du alltid bli lite orolig.
Ja.
Det är väldigt lite saker som är självklart. Vem säger äggen? Man vet ju inte.
Professorn sa så här:
om du måste ha ett snabbt svar så säger jag att det är ägaren av hönan som äger ägget. Men jag är inte helt säker, så då vill jag bara vara med anonymt.
Ja, men det förstår jag.
Så då fick jag inte gå ut med professorns namn här då?
Nej.
Men han skulle kolla upp det.
Säg vad det rimmar på.
Nej, jag kan inte göra det. Så då det kan du lista,
Han sa väl inte.
Okej, förnamnet rimmar på Faith. Och han har lovat att kolla upp det.
Apropå Leif då. Vet du vem jag träffade 2 gånger i helgen?
Nej.
Leif Pagrotsky. Och vet du vad som var så roligt? Han är ju fortfarande lika kort.
Ja, men det kan inte vara det som var det roliga.
Nej, men han har odlat ett väldigt, väldigt långt skägg.
Ner till knäna?
Nej, men i och med att han är så kort så ser skägget skitlångt ut. Han var jättetrevlig, förlåt.
Den här professorn i civilrätt har lovat att återkomma med ett definitivt svar. Ska kolla prioriserande domar och sånt. Men under tiden, om du som lyssnar är professor i civilrätt, skriv och berätta till adressen
fragan@andersomans.se.
Hvis jeg havde penge, så skulle I bare se. Så gik der ikke længe, før jeg fik mig en bevæg. Nu vil jeg leve af torskerovn, til jeg får råd til en folkevogn.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Det var lite information från världen och vi är tillbaka. Dags för återkoppling. Kort snutt av gingen här. Oj, vad kort vi fick idag. Hej Anders och Måns. Ni fortsätter att kasta ut hitlåtar mellan era inslag. Kan ni inte göra en spellista på exempelvis Spotify med alla mellanlåtar samlade?
Det är bara en varning då. Om ni lyssnar för mycket på den, då kommer ni få jättekonstiga Discover Weekly.
Man blir ju sugen på att lyssna på Anders förslag och nationalsång ibland. Och då är det en dröm att ha alla låtar samlade i en spellista. Tack för en bra podd. Men ni hälsningar Petter i Nacka. Och Petter, det här är något som jag inte ska utan redan har gjort. Jag har även lovat detta i våran Facebookgrupp. Så nu måste det bli verklighet. Det finns redan en spellista på Spotify som heter Fråga Anders och Måns musiken.
Jaha, är det du som har lagt igång den?
Nej, den kan jag inte lägga till musik i.
Så för att jag... du inte inbjuder. Så nu har jag... Det är någon annan som har startat den och ja, du är inte inbjuden.
Nej. Så nu har jag startat en ny.
Som heter?
Fråga Anders och Måns musik.
Ja, ja. Så du döpte inte till musiken 2, final, nej, detta är den som gäller.
Jag kommer så gott jag kan att lägga tillåta i den. Du också, Måns.
Jaha.
Är det någon som saknar något så skriv och påminn oss.
Nej, men kan man inte bara göra alla till administrator?
Jag försöker, jag fattar att jag ska försöka.
Ja.
Den finns i alla fall nu. Fråga Anders och Måns musik. Heter den.
Bra initiativ.
Ja.
Mycket bra.
Får vi se hur det går.
Återkoppling.
I förra avsnittet så pratade vi med en arborist, Miriam, och lärde oss att träd inte skjuter i höjden som på tecknad film, utan att de, när de växer så växer de liksom där uppe.
Ja.
Och om man ristar ett hjärta i barken så kommer detta att sitta på samma höjd på trädet 100 år senare.
Det är någon som inte tycker samma, antar jag.
Nej.
Nej.
Så här skriver en lyssnare. Hej, kul inslag om träden. Har själv ett bra exempel på hur träd växer. Ett år när jag och mina syskon var barn så hade vi kattungar och då kunde vi inte ha en julgran inne. Då kom mamma på den briljanta idén att vi skulle klä en gran i skogen istället. Sagt och gjort. Vi tog med oss våra plastkulor och vårt fantastiska glitter ut i skogen för att hitta den perfekta julgranen. Ganska långt in i skogen eftersom mamma inte ville träffa på någon som kunde se vårt spektakel och ifrågasätta hennes uppfostran av oss barn. Långt in i skogen hittade vi den perfekta granen. Vi klädde den och dansade ett par varv. Det här var 15 år sedan, men för ett par år sedan så kom jag att tänka på vår gran. Och vi bestämde oss för att åka tillbaka till skogen och försöka hitta den.
Men hade de inte klätt av den?
Nej, tydligen inte.
Ja, det var ju slarvigt, det är plast och skit.
Jo. Ja. Man var glad om man är ute och promenerar i skogen så ser man en gran som är pyntad.
Mm.
Jag fortsätter läsa. När jag tänker på det i efterhand så känns uppdraget omöjligt. Men vi tog oss ut och började leta. Vi hittade platsen ganska fort där vi visste att granen ungefär stod. Vi började direkt leta efter kulorna och glittret. Och utan att diskutera val av metod så kollade vi alla högt upp mot grantopparna. Vi tänkte alla att på närmare 15 år måste väl granen ha skjutit iväg i höjd och tagit med sig vårt pynt upp. Men så fel vi hade. Efter mycket letande bland alla grantoppar så sänkte vi blicken och där stod den, mitt framför ögonen. Granen hade blivit svinhög, men pyntet satt i samma höjd som när vi hängde dit. Dock hade granen också blivit väldigt bred, så pyntet satt utspritt och såg fattigt ut. Med vänlig hälsning, en av de fem sönerna och morsan.
Ja, en liten solskenshistoria. Eller en historia mest.
Vi älskar vårt land. Når den sinede jul tænder stjernen i træet med glans i hvert øje.
Hej Ankan och Monkan, tack för en levande podd. Min fråga är, vilken är den högsta timlönen någonsin uppnådd?
Ja, men det där har man ju hört, att när Bill Gates går på gatan, om han ser liksom en 100-dollarsedel så är det inte lönt för honom att böja sig ner och ta upp den, för att då kommer han förlora pengar, han tjänar mer pengar på att inte lägga de här sekunderna på att ta upp den.
Mm, fast det är också det sämsta resonemanget jag har hört.
Ja.
Han tjänar inte pengar på att gå på gatan.
Ja, man funderar på någon Microsoft-produkt.
Ja.
En ny Windows. Door.
Ja, det är svårt det här. Vi måste börja med att definiera timlön. Säg att man gör ett aktieklipp. Det tar ju kanske en millisekund. Och sen ska man räkna om det till timlön. Så kan man ju inte räkna. Men det är ju lite intressant att se vad de som tjänar bäst tjänar. Ibland när jag underhåller på företag och så, som en skojare, då tycker jag att jag tar i överkant betalt för mina gamla skämt, och så skäms jag lite grann. Och generellt så är det ju så att jämföra sig med andra som har det bättre, det gör en ju snabbt olycklig. Det är mitt bästa tips generellt, sluta jämföra sig.
Och sen kan man ju inte veta om de har det bättre. Alltså bara för att de tjänar mer pengar så
Nej, men man tycker att man, även om man tjänar mycket, så ser man att någon tjänar dubbelt så mycket. Tycker man att man tjänar lite.
Ja. Man ska inte jämföra sig med någon.
Nej. Och det är klart att min lön ter sig ringa om man jämför med Ronaldos lite smutsiga pengar från Saudiarabien. Han tjänar 1,4 miljarder om året.
Mm.
Men om han jämför sig då, kan han bli missnöjd, tror du?
Det tror jag det.
Ja, Svenska Dagbladet berättade 2019 om Denise Coates. Känner du till henne?
Nej.
Hon är grundare och delägare av spelföretaget Bet365.
Mm.
Hon har i ett artikeln en årslön på 3,1 miljarder.
Mm.
På andras spelande och spelberoende då.
Fy fan, ja. Vilken äcklig människa. Förlåt.
Ja. Så att om Ronaldo då jämför sig med henne, då kan han känna så här, nej, vad mycket hon tjänar.
Just det.
Hon har då ett år och 52 veckor, 5 veckors semester ska hon väl ha, 5 dagar i veckan, jobbar hon 8 timmar om dagen. Den blir en timlön på 1 648 900 kronor. Det är en bra timlön.
Ja.
27 400 i minuten.
Men trots att hon tjänar pengar på andras olycka, ja, så kanske det finns ett litet samvete någonstans längst där inne i henne som gnager.
Som hatar henne själv.
Mm.
Det är nästan som man får hoppas. Det finns ju den här roliga gotlänningen. Han som räknar ut hur mycket öl folk måste dricka i timmen. Har du sett honom?
Nej.
Han är jätterolig. Han dyker upp på Instagram. Han berättar olika saker. Men han har ett system där han räknar ut, jämför hur mycket öl i timmen olika människor måste dricka
för att
göra av med sin lön.
Ja.
Han är väldigt rolig.
Okay.
Det låter grabbigt, men han har så...
Ja, ska vi lyssna på ett klipp av honom?
Ja, här är han.
Idag så ska vi ta reda på hur många Falcon Export kortburk som statsministern kan dricka i månaden på en månadslön. Så efter skatt så tjänar han 103 000 i månaden. En Falcon Export med pant är 12,50. Det är alltså 8240 öl i månaden. Då blir det cirka 266 öl per dag. Och sen så tänker vi att han ska sova av sig ruset lite, 6 timmar per dag. Så det är 18 timmar som man kan dricka öl. Då är det cirka 15 öl i timmen. Så då är det 0,25 öl i minuten. Så att en öl var fjärde minut helt enkelt.
Vi kan ju titta på hur mycket vitkål hon kunde köpt i timmen.
Vem?
Denise Coates.
Okej.
Okay. Ja. Hon kunde köpt då om vitkål, dagens pris är 23 kronor kilot. 71 600 kilo vitkål i timmen. Och man kan ju lätt tro då att hon som har så mycket pengar är lycklig. Men jag lovar att hon är lös i magen av all den kålen. Det är den högsta jag hittat i alla fall. Asets timlön.
Som metrologerne har lovet, at vi nu får bedre vel.
Hej Anders och Måns, och tack för allt. Sitter och funderar med min kompis om vem Sven är. Alltså Sven, känd från ordet svensexa.
Ah.
Och varför har vi ett så ologiskt ord jämfört med exempelvis danskan och engelskan? Allt väl, Viggo H och Nisse P.
Vad har engelskan och danskan då för ord?
Engelskan stag party och danskan polterabend. Jag återkommer till polterabend. Ah. Anders, vet du vem Sven i svensk säger?
Nej, vi hade ju en chef på Sveriges Radio som heter Sven.
Ja, ah. Tror du att det är han? Sven Linderoth.
Ja, ah, nej.
Nej, det tror jag inte.
Han var trevlig, Sven.
Men tror du att Sven kan vara?
Sven de Blanc.
Nej, nej. Förr i tiden...
Svennen, alltså svensken. Sven.
Ja.
Svensken Sven.
Ja, men det har med det att göra. Förr i tiden var en Sven en ung man.
Ja, en körsven eller så, ja.
Ja, inom riddarväsendet kallades väpnare för Sven. Inom skråväsendet under 1400- och 1500-talen kallades geseller för Sven.
Jaha.
Och i samhället i övrigt var en Sven en ung, ogift man som därmed alltså inte hade haft sex än.
Jaha, det är intressant om det här med körsven då. Det var väl en kusk, du?
Ja, men precis.
Och då hade man alltså en kusk som inte hade legat med någon.
Om man inte hade haft... jag kan tänka mig att de där ofta var unga killar som körde...
Är Sven ett väldigt gammalt dagsord för praktikant?
Ja, men typ. Men det där, en ogift ung man som inte har haft sex, därav ordet svendom.
Ja!
Den manliga motsvarigheten till mödom. Och då är det ju inte så konstigt att det heter svensexa. Sexa betyder ju fest efter klockan 18.
Ja.
Och Sven då, ogift man, så det är ogift man fest.
Efter klockan 18.
Ja. Det är inte konstigt att svensexa heter så.
Nej, det är ju fullt logiskt.
Svensexan som den ser ut idag dök upp i borgerliga miljöer i mitten av 1800-talet.
Ja, men du berättade att svensexan förr var ofta att man bara liksom gav någon enkel biljett någonstans och så hjälpte det. Och så var det, ska man bara ta sig hem.
Ett sånt bus. Var det svensexan?
Ja, jag tror det.
Ja, just det. Ja. Nej, det där var ju hur aprilskämten började.
Ja, de ska vi inte blanda ihop.
Nej, aprilskämten började med att man skulle försöka lura folk till konstiga platser.
Jaha, det tycker jag vi ska börja med igen. Vet du vad? Det är vårt stora uppdrag nästa år. Att få folk att göra en gammeldags aprilskämt. Så att andra april blir en så här hopplös dag för svensk ekonomi. För ingen är på sin plats.
Möhippan har en äldre historia än svensexan. Redan på 1500-talet arrangerades mökvällar. Men då var det brudens föräldrar som bjöd in på fest. Och det var båda könen och alla åldrar som kom på fest.
Det var en vanlig fest.
Ja. Viggo och Nisse skriver att danskan och engelskan har mer logiskt ord än svensexa. Och på danska heter det som sagt då polterabend. Polterabend. Samma som på tyska. Anders, du har läst tyska på universitetet. Vad betyder polter?
Det vet jag inte. Men abend betyder ju kväll i alla fall.
Ja, polter betyder bråka, bullra.
Mm-hmm.
Så alltså en bråk och bull och kväll. En stor fest kvällen innan bröllopet där man krossar en massa porslin.
Jaha.
Vilket anses bringa det nya äktenskapet lycka. Så här skriver Nationalencyklopedin. Att man hänger tomma konservburkar och andra bullrande saker bak till på de nygiftas bil när de åker på bröllopsresa anses vara ett minne av denna sed. Alltså polterabend.
Men det är väl inte när de åker på bröllopsresa, det är väl när de åker från kyrkan.
Är det inte så att de sticker iväg på bröllopsresa? Nej.
Nej då, nej.
Är det mycket som händer, så är det ju. Ja, det är inte så att när brudparet, om de ska åka på bröllopsresa utomlands, att man knyter massa sådana här tomburkar efter ett flygplan. Mm. Det är förbjudet.
Moders barn var röd och vild, till min far sagde hun glid. Vi var en kæmpe børneflok, og der var aldrig penge nok.
Där är det slut för idag. Pausdags är över. Och det, som ni märkte, var vi lite svajare idag, och det var därför att det var pausdags.
Till nästa vecka, skriv fler frågor!
fraga@andersochmans.se. Då är vi knivskarpa, superroliga, och det är lördag. Tills dess, ha det så bra.
Puss och kram.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.